Att älska Gud över allting. För att all annan kärlek ska bli sund. Det är något av livets hemlighet. Och vi försöker ju så gärna byta ut det där. Och ju närmare det kommer som vi byter kärleken mot Gud till, ju närmare Gud det är utan att vara Gud, desto mer blir vi på något underligt sätt förvandlade till monster. Det verkligt onda är ju nästan Gud. På ett besynnerligt sätt. Det är inte det som kommer med horn och svans och säger bö. Utan det är ju det som ser så fint ut. Och som kanske gör oss så entusiastiska. Och ändå är det inte Gud. Det är ju precis så här svårt att leva. Ty människan är skapad till att bli formad genom att se upp till en levande Gud. Men vi krymper så gärna ner det här. Vi vill gärna leva upp till en död lära. Vi vill ha en död lära att leva upp till. Hellre än att ha en levande Gud att se upp till. Det är det som är skillnaden mellan kött och ande. Att vandra i anden handlar inte i första hand om att gå på någon sorts gudomlig radar där man är vägledd i varje ögonblick och Gud säger att nu ska du sätta fram vänster fot och sen så tar du ett steg genom att sätta fram höger fot. Det är inte att vandra i anden. Det kan vara så. Det finns situationer, ofta väldigt krisartade situationer där Gud bokstavligen leder oss steg för steg. Men när Paulus gör en skillnad mellan ande och kött, och det är ju framförallt Paulus som gör det, även om den skillnaden finns i evangelierna med, så handlar det om två sorters liv. Det liv som så att säga automatiskt växer fram i oss när kärleken till Gud, Guds person, är det överordnade. Och allt det andra, det är någonting som växer fram när vi älskar något annat över allting. Eftersom det finns två slags liv, så att säga, så finns det också mycket annat som beskrivs på samma sätt som tudelat. Vi ska slå upp i Johannes evangelium i det fjärde kapitlet. Och läsa en del av Jesus samtal med kvinnan i Sykar. En samarisk kvinna. Lustigt nog så var ju fiendskapen geografiskt ungefär densamma då som nu. Det här området kallas ju för Västbanken idag. Och när vi nu kommer till Sykar, som det heter på fromt språk och som det hette på den tiden, så skulle man idag kalla det för Nablus. Och där vet vi att där smäller det fortare än kvickt om det dyker upp en jude. Och det hade det kanske kunnat göra då med. Det var kanske lika mycket oska i luften då som nu. Detta bara som en liten bakgrund, rent kulturellt och geografiskt. Vi läser från början. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som en jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Två sorters törst. Och det är ju intressant att predika om det här. Nu mitt i sommaren när vi har haft torka i 5 veckor var det är. För nu vet vi vad törst är. Lite grann i alla fall. Och nu är detta en väldigt levande bild för oss. Att det finns en törst i människohjärtat. Att det finns en längtan efter något. Och att det som driver oss människor är en längtan. En längtan som man inte bara kan rycka på axlarna åt. Utan en längtan som kan bli lika stark som den mest våldsamma törst. Och Jesus och kvinnan här, de talar nu förbi varandra. Visserligen, men de talar om törst. Och Jesus säger något märkligt. Den som dricker av det här vattnet, han blir törstig igen. Men jag kan ge dig ett vatten som gör att du inte längre blir törstig. Och det förbryllar ju ibland oss kristna därför att vi tycker det att, va? Är det meningen att man inte ens ska törsta efter Gud? Nej, det är väl inte precis meningen. Men förr eller senare kommer vi ju underfund med att när något annat än Gud är vår högsta längtan, så jagas vi av en törst som inte går att släcka. Om det är så till exempel att du skulle få för dig att törsta efter makt. Du kommer att göra den upptäckten att ja visst, det går att skaffa sig makt. Man kan börja manipulera och trixa och härja med folk, så får man makt. Man kan lära sig att smälla av på rätt sätt så folk viker sig, så får man makt. Och det finns många knep och det finns många tekniker att lära sig. Och rätt vad det är så kanske man har riktigt mycket makt. Det går. Men ju mer makt man får, desto mer kommer man också att göra den frustrerande upptäckten att ens törst efter makt släcks inte av makt utan den växer. Man blir bara makttörstigare och makttörstigare. Eller om det är så att du skulle börja att törsta efter pengar. Eller efter berömmelse. Eller efter status. Eller vad det kan vara. Och det finns mycket att jaga. Det finns mycket att törsta efter. Du kommer alltid att göra samma smärtsamma upptäckt. Att törsten växer när du försöker släcka den. Och då hamnar man ju i en outhärdlig situation. För om man inte dricker, så att säga, så blir man outhärdligt törstig. Och om man dricker blir man också outhärdligt törstig. Och det är ju lite grann det som är den här kvinnans situation. Vi vet ju inte riktigt hur den har gestaltat sig. Men 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. På något sätt har hon jagat efter gemenskap som hon inte har fått. Och ju mer hon har försökt att gripa det, desto mer har det undflytt henne. Ju törstigare hon har blivit, desto mer desperat har hon blivit. Ju desperatare hon blev, desto mer försökte hon gripa efter det hon ville ha. Och så flydde det ännu mer. Och törsten bara växte. Och det är en så viktig fråga i våra liv. Vad vi törstar efter. Vad vi längtar efter. Vi som har vuxit upp och vi som lever i en ganska psykologisk kultur. Vi har ju för oss att mycket av det viktigaste i livet är det som ligger bakom. I tid räknat. Barndomen. Och vi ska inte förneka att barndomen formar den vuxna. Men min syn på framtiden formar mig väl så mycket. Vad sträcker jag mig efter? Vad törstar jag efter? Vad längtar jag efter? Så jag går till profeten Jeremia, till det andra kapitlet. Det suckar Gud genom profeten över sitt folk och så säger han så här, andra kapitlet, det är 12-13 verserna. Häpna över det ni himlar, förskräcks och bäva storligen, säger Herren. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergivit, en källa med friskt vatten. Och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Och det är nästan alltid så att om man försöker dricka något annat än vatten när man är törstig, så är det inte säkert att det släcker törsten. Om vi tänker oss att du försöker släcka törsten med dieselolja. Ja visst, det rinner och det rinner och det rinner ner för strupen. Men törsten släcks ju inte av dieselolja. Utan på sin höjd blir du sjuk. Och ännu törstigare. Och jag tror att det är en lika viktig faktor. När vi ska försöka hjälpa varandra rätt i livet. Att inte bara ställa frågan, vad har du varit med om förut? Utan också frågan, vad längtar du efter? Vad är det som driver dig framåt? Vad är det som inspirerar dig i ditt liv? Fyrtioandra salmen i Saltaren. Till andra och 43 psalmerna, vi ska läsa dem ihop. Och de ingår i en grupp av psalmer som, så vitt jag kan förstå, handlar eller profetiskt syftar på Israels folk i förföljelse och förskingring. Det framkommer kanske tydligast i slutet på 44 psalmen.
23 versen, för din skull blir vi dödade hela dagen och betraktade som slaktfår. Vakna upp, varför sover du, Herre? Vakna, förkasta oss inte för alltid. Varför döljer du ditt ansikte? Och i denna utsatta situation så stiger ett rop. Vi ska läsa nu 42 och 43 psalmerna som jag hänger ihop. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min föda både dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Men jag vill utgjuta inom mig min själ och ha i minne hur jag gick med hopen upp till Guds hus under fröjderop och tacksägelse i högtidsskaran. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, bedrövad är min själ i mig, därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen må Herren ge mig sin nåd, och om natten vill jag sjunga till hans ära och be till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt dig? Varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Det är som om man krossade benen i min kropp när mina ovänner smädar mig, när de ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan fromhet. Rädda mig från falska och orättfärdiga människor. Ty du är den Gud som är mitt värn. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig, må det föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Gud. Hur uppstår den törsten? Hur byter man törst? Byter man törst genom att Gud kommer som en jultomte med en säck på ryggen och säger, finns några snälla barn här? Jag delar gärna ut lite kaddilackar och lite andra små saker om det är några prylar ni behöver. Är det Guds väg för att vi ska byta törst? Om nu vår törst har börjat dricka vatten ur andra källor, usla brunnar. Nej, så går det inte till. Och så kanske det inte ens kan gå till. Utan det som beskrivs här, det är ju på ett sätt livets mål. Att vi kommer fram till detta. Att min själ törstar efter Gud. Inte bara efter hans gåvor, inte bara efter hans välsignelser. Inte efter ett lite längre liv eller ett lite komfortablare liv. Utan efter Gud. Och det är kanske just i situationer av det här slaget som den törsten växer fram. Som den törsten renodlas. Det betyder inte att livet alltid ser ut så här. Men kanske är det oundvikligt att vi går igenom passager i livet där det här renodlas. Att det finns tider i vårt liv då vi får vara stilla och då saker kanske till och med faller av oss. Den här tanken kommer tillbaka i en psalm lite senare, 73 psalmen. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga, det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Tills dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav vakt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem, du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick, de förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och herre, så aktar du den för intet som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Ja, de orden är ju lätt att säga. Det kostar bara lite luft, så att säga. Men att komma till den punkten där det är så här. Ja, det kanske måste föregås av en kris. Precis som för psalmisten är. Han tycker Gud är orättvis. Det är inte klokt det här. Titta på alla de här fallskärmshopparna, va? Som vecklar ut fantastiska fallskärmar, 80 000 i månaden plus fri pension plus allt möjligt. Och sen får de ännu ett nytt jobb direkt. Va? Och här går en annan arbetslös. De klarar sig alltid. Det är inte klokt. Hur kan du sitta och titta på det här, Gud? Hur orkar du? Varför gör du ingenting? Varför tillåter du detta i mitt liv? Inget svar. Det är ju det typiska. I den situationen kan det bli förunderligt tyst. Men i den tystnaden och i den brottningskampen, kanske många falska törstar liksom rensas bort. Till sist orkar man inte med det längre. Det gallras fram vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Nå, det är två slags törst det här. Vi ska se på samma hemlighet, men ur ett annat perspektiv. Vi ska gå till första Korintierbrevets 13:e kapitel. Första kor 13. Vi börjar med de tre första verserna. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Här talar Paulus om att man skulle kunna ha all tro så att man kan flytta berg och ändå icke ha kärlek. Men vi hoppar några rader längre ner och så läser vi om kärleken så här i 7:e versen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Slutsats, det finns två sorters tro. För det första så finns det den tron som man får så att säga på köpet. Med kärleken. Kärleken tror allting. Vem har inte varit förälskad och blivit så blåögd så att man var som Medelhavet i ögonen? Och kanske efteråt tyckte att man var en åsna, men en annan sak. Kärleken gör en god trogen och det kan ligga något väldigt fint i det. Allt tror den. Så det finns en tro som man får på köpet när man älskar. Och sen finns det en tro som inte har med kärlek att göra. Den tycks kunna bli så stark, den där tron som inte har med kärlek att göra, så den kan till och med flytta berg. Men det är två helt skilda saker. Nå, det här är naturligtvis en återspegling av detta med livets träd och kunskapens träd. För att det intressanta är ju inte att tänka sig nu en lustgård med två träd. Men man har inte sett bilder med Eva som står med ett äpple i näven. Har ni sett det någon gång? Och jag är alldeles bergsäker på att det inte är äpplen det handlar om. Ett äpple om dagen håller doktorn borta. Utan frågan är ju, vad är det man plockar från de här träden? Och varför plockar man? Vad är det man stoppar i sig? Och vad är det man förväntas få när man stoppar i sig av det ena eller det andra trädet? Jag skulle vilja säga så här. Det kanske handlar väldigt mycket om tro. Ingen av oss kan leva utan tro. Den tro som du har, den föder din handlingskraft. Det ser vi ju nu i dessa tider när börsen åker berg- och dalbana. Det behövs ju bara att Björn Wollrat, som för ett år sedan stod med hatten i handen i bankakuten och fick små slantar till Skandia-koncernen. Och fick staten att ta över Skandias skulder och kreditförluster. Att han nu säger att ja, statsskulden är ju så hög så vi tänker inte köpa obligationer av staten. Säger och räntorna springer i taket och börsen faller i golvet och folk blir hysteriska och springer med mikrofonen fram och tillbaka och intervjuar alla möjliga. Och aktörerna och marknaden blir fullständigt från vettet. Varför det? Jo, därför att alla är beroende av sin tro på framtiden. För att kunna handla, för att kunna investera, för att kunna hålla hela maskineriet igång. Tar du all tro på framtiden ifrån en människa, så blir hon totalt handlingsförlamad. Det tillstånd som då infinner sig kallar vi på kliniskt språk för depression. Så det är inte harmlösa saker. Ta den tron ifrån en människa, hon kanske inte orkar leva längre. Alltså är detta en livsviktig faktor i vårt liv. Vi orkar inte leva utan. Vi kan inte leva utan. Den tro som nu inte har med kärlek att göra, det är naturligtvis kunskapens träd. Och den tro, den handlingskraft som nu hänger ihop med min egen kompetens. Man tittar på sig själv och man tänker på framtiden och man ser på omständigheterna och så tänker man, ja men jag kommer att klara av det här. Det kommer att gå jättebra, ni ska få se på mig. Den tron har ju inte med kärlek ett smack att göra. Det är kunskapens träd. Den tron kan bli stark nog att flytta berg. Men den är ödeläggande, i Guds ögon är den ingenting. Utan det är naturligtvis den kötsliga människans liv. Och vi kan ju konsultera vännen Jeremia igen till det 17 kapitlet. Och kika lite grann på vad han nu säger om detta med att bygga sin handlingskraft på sin egen eller på andras förmåga. Jeremia 17 och 5. Vi ska läsa till och med 13 versen. Så säger Herren. Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött till arm åt sig. Och med sitt hjärta viker av från Herren. Han ska bli som en torr buske på hedmarken och ska inte få se något gott komma, utan ska bo på förbrända platser i öknen i ett land med salthedar där ingen bor. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Dock jag, Herren, utransakar hjärtat och prövar njurarna och ger så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Lik en rapphöna som ruvar på ägg vilka hon ej själv har lagt är den som samlar rikedom med orätt. I sina halva dagar måste han lämna den och vid sitt slut ska han stå som en dåre. En härlighetens tron, en urgammal höjd är vår helgedomsplats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Ja, de som viker av från mig liknar en skrift i sanden. Ty de har övergivit Herren, källan med det friska vatten. Här talas det nu om två sorters förtröstan, två sorters tro, två sorters handlingskraft. Och den ena, den handlar om, det är den handlingskraft, den förtröstan som byggs på mänsklig förmåga. Och det kan ju vara så att man förtröstar på andra människor. Men det vanligaste är ju att vi försöker förtrösta på oss själva. Självförtroende. Det är ju det vi önskar oss. Slippa vara beroende av någon annan. Ha tillräckligt mycket hår på bröstet för att kunna fixa allting själv. Det är ju så vi vill ha det. Det är köttet. Det kan ge en väldig styrka och en väldig handlingskraft. Men hela tiden är det någonting som Gud ser med vrede på. Det betyder inte att Gud vill ta ifrån oss all förtröstan. Att vi ska gå mer eller mindre hopsjunkna, deprimerade, jämmerliga, suckande och bedrövade. Och säga jag är så usel, jag är så dålig, jag kan ingenting. Utan Gud vill att vi ska gå upprätta, men att vi säger Herren är min starkhet och min lovsång. Ja, det är ju inte heller svårt. Det kostar också bara lite luft. Man kan mycket väl sätta näsan i vädret och säga Herren är min starkhet och min lovsång. Och sen tyst för sig själv lägga till att jag är nog inte så dum jag heller. Hur byter man förtröstan? Och ja, det gör man ungefär på samma sätt som man byter törst. Herren plockar av oss förtröstan på den mänskliga förmågan genom att ställa oss i situationer där den inte räcker. Och det hör också till människolivet. Det är en del av vår erfarenhet. Och vi kan inte med några kristna formler eller karismatiska tricks och knep besvärja bort det här. Utan istället får vi så att säga acceptera att detta är något vi behöver och att vi just i det läget måste söka oss till den Gud som låter allt detta ske. Ty det är ju lite av livets hemlighet. Det är inte givet att vi säger så här att min själ törstar och längtar efter levande Gud nu när jag har det svårt. Det är inte säkert vi reagerar så. Det är inte säkert att vi säger Herren är min starkhet och min lovsång. När livet känns stängt och omöjligt. När vi inte vet hur det ska gå. Men vi måste ändå lära oss att i sådana perioder på ett särskilt sätt söka oss till Herren. Att be honom om hjälpen att inte knyta näven emot himlen och säga varför låter du det här ske? Det betyder inte att vi slutar att be om hjälp. Det betyder inte att vi slutar att söka hjälp hos varandra. Men det finns ändå tider då saker och ting byts ut i våra liv. Och jag tror att det är viktigt att vi ser och förstår att allt detta är nödvändigt. Och att vi därför inte behöver bli så bestörta om det skulle inträffa. Det finns så väldigt mycket resonemang om vad ont har jag gjort för att detta skulle drabba mig. Varför straffar du mig, Gud? Nej, det är inget straff. Det vi talar om nu har inte med straff att göra. Det är bara det att någon annan väg finns inte för att vi ska kunna byta till källan med det levande vattnet. Jesus vinner insteg i stadens sykar genom att tala med den mest förnedrade. Den vars läge är allra mest låst, hopplöst och omöjligt. För mig har det här på sista tiden blivit väldigt levande genom ett ord i första Timoteusbrevet. Andra kapitlet och 5-6 verserna. Första Timoteusbrevet 2:5. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne. Här står det förmedlare. De av er som har gamla översättningar ser att där står det medlare. Och det är egentligen en bättre översättning. Vi har väl nästan inte ordet förmedlare annars i olika sammanhang. Utan det som avses här är faktiskt en person som mäklar fred i en konflikt. Och vi kan ju fundera på den mest segslitna konflikten som vi har bevittnat på senare år, Mellanösternkonflikten. Där har ju många medlare kommit och gått. Vad krävs av en bra medlare? Ja, han ska vara opartisk. Han ska alltså inte tillhöra någon dera lägret. Men han ska ändå representera vardera lägret fullt ut inför det andra lägret. Sten Andersson var ju ett skolexempel på hur man inte ska göra om man ska medla fred. Han pussade Arafat och sparkade på judarna. Det går inte. Han får gärna pussa Arafat, men då ska han pussa judarna också. Han måste så att säga vara lika trovärdig i båda lägren. Han måste fullt ut föra det ena lägrets talan inför det andra lägret. Fullt ut. Vem kan medla mellan Gud och människa? Ja, Gud löser denna fråga på ett underligt sätt. Hans son blir människa. Och blir fullt ut människa. Sann Gud och sann människa. Där står han som människosonen och representerar mänskligheten inför Gud. Och utsätter sig därmed för faderns vrede. Hans vrede mot mänskligheten. Därför ropar han, han hänger på korset, min Gud, varför har du övergivit? Men han är också Guds son och representerar fullt ut fadern inför människorna och drabbas också av människornas vrede på fadern. Föraktad var han och övergiven av människor. Vi kan ju aldrig hamna i trångmål, du och jag, utan att också börja grubbla över frågan, varför tillät Gud det här? Hur kunde han tillåta detta? Varför hjälper han mig inte omedelbart? Nå, det är ju en fråga som vi snabbt tystar ner, inte minst vi som är fromma. Vi fromma är ju värst, som jag sa igår. Ju mer vi tystar ner den sortens frågor, desto mer avskräde får vi ju i källarvåningen, så att säga. Och på något sätt utsätter sig ju Jesus för mänsklighetens samlade vrede mot Gud. Han tar det och bär det. Och det kanske vi också måste se och förstå, att vi kan behöva den förlösningen. Vår väg måste kanske till en del gå genom dödsskuggans dal. Vi kommer kanske inte annars till det målet. Att vi kan säga, vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Det kanske bara blir ljudvågor och meningslösa stavelser. Om inte vägen åtminstone delvis får gå genom oländig och obanad terräng. Och ändå kanske det är så att även om vi förstår det här med vårt stackars lilla förstånd som inte har så hemskt mycket att säga till om, så kanske vi ändå behöver få, så att säga, lösgöras ifrån vrede. Och när Jesus beskrivs som medlaren som tar på sig båda parters vrede mot den andra parten, så är det ju lustigt att vi talar ofta och gärna om att han har tagit Guds vrede på sig. Men vi är ju fromma nog att inte kännas vid vår egen vrede, så den talar vi inte om. Detta att han tar vår vrede mot Gud på sig, ja, det är inget stort predikoämne. Och ändå kanske det är det som verkligen skulle förlösa oss. Vi ska sluta det här bibelstudiet med ett lustigt ord ur andra Korintierbrevets 5:e kapitel. Tjugonde versen. Andra Korintierbrevet 5:20. Och kom ihåg att detta är skrivet till kristna människor. Till troende. Paulus skriver så här: jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det kanske behövs. Jag vågar säga, efter att ha suttit i hundratals själavårdssamtal, att jag är mycket förvånad över hur sällan just den här frågan kommer upp i ett samtal. Hur mycket vrede man kan rikta mot sig själv, det anses vara tämligen fromt i alla fall. Någon gång kan man rikta mot andra människor, det är inte riktigt lika fint, eller det är lite sämre, men i alla fall se sådär, men mot Gud, nej. Där har man ingenting särskilt. Och ändå kanske det är så att det skulle innebära en väldig lättnad att få lämna sitt livs besvikelser och smärtor på Gud. Om man har såna kvar. Det är kanske en del av den process som betyder att man byter förtröstan. Hur ska jag kunna förtrösta på en Gud som jag djupast sett är besviken på? Hur ska han kunna vara min överordnade kärlek om jag tycker att han har utnyttjat mig? Därför kan det vara bra att vi tar en minut i stillhet inför Herren och ber att han genomlyser oss och eventuellt också befriar oss. Herre, du utransakar oss och känner oss. Du vet så oerhört mycket mer om oss än vi gör själva. Och det är inte farligt att du gör det. Du ser med sån ömhet och en sån barmhärtighet på oss. Här ibland är det kanske så att vi skulle behöva bli löst ifrån förnekad besvikelse på dig. För att kunna ha vår förtröstan i dig och inte i människor. Inte i oss själva. Och att vi kanske skulle behöva få genomgå den förlösningen för att kunna ha den där törsten, den som inte bara blir plågsammare och plågsammare ju mer man dricker, utan en naturlig törst. En som finns där hela tiden men som går att släcka med det levande vattnet. Jesus, där du hänger på korset, så är du förvisso en bild av Faderns vrede på vår synd. Men du är kanske också till 100% en bild av mänsklighetens vrede på Gud. Köttets sinnelag är ju fiendskap mot Gud. Och du har tagit den fiendskapen på dig. Lös oss då, Herre, så att vi kan komma in i en ny förtröstan. Äta av livets träd. Få den handlingskraft som är så att säga en naturlig bieffekt till att kärleken flödar. Den som man inte behöver ägna en massa uppmärksamhet åt. Den som kommer av sig själv. Herre, jag ber att du lyfter fram perioder i våra liv då vi kanske under stor ångest känner oss övergivna av dig. Din tystnad, din frånvaro. Då vi kanske verkligen under djup smärta började undra vad var det jag gick och trodde på. Är det inte sagor alltsammans? Nu ber vi om läkedom, frigörelse. Och vi ber att de perioderna i våra liv ska få samverka till det bästa. Så som du har lovat att allt ska kunna göra för den som älskar dig. Amen.